Helgen ser ut att bli kylig i hela landet och som mest omkring 5 grader i söder. Klockan 6 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 3, Malmö Sturup 1, Karlskrona 7, Kalmar 0, Visby 4, Jönköpings flygplats minus 1, Norrköping plus 6, Karlstad 1, Gävle 0, Mora minus 2, Sundsvall 0, Östersund 5, Umeå 3, Vilhelmina 4, Luleå 5 och Kiruna hade 2 grader. Slut från SMHI.
God morgon. Låt oss dra igång denna dag tillsammans. Jag har fått sällskap här i studion av Ekots Gunilla Hansen-Bering och det betyder att vi kommer som vanligt att bli uppdaterade om allt i nyhetsväg.
Och framförallt idag så handlar det om USA-tullarna men även om svenska byggregler som tillåter riskbyggen.
Tullarna, Donald Trumps favoritord som vi hört sedan tidigare. Vi har ansvarig minister på väg hit för att prata om dem. Färsk analys från den myndighet som tittar på det här och hur hanterar man egentligen en tullstrid. Lite av det som vi får veta i timmen som kommer.
USAs höjda importtullar, en befrielse för USA enligt presidenten men ett hot mot världsekonomin enligt EU och marknaden gör tummen ner. Klart nu, Colombia köper svenska JAS Gripen-plan och en lucka i lagen hindrar kommuner från att stoppa riskbyggen. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först om att USA höjer tullarna på alla importerade varor, det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. Och nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
European Union, they're very tough, very very tough traders. You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation. Från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
This is not liberation day in America, it's recession day because Donald Trump's reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries till CNN. Donald Trump sa att de nya tullnivåerna baseras på uträkningar som Vita huset gjort, där man vägt samman hur andra länders tullar, avgifter och regleringar drabbar USA. I sitt tal riktade sig Trump också direkt till utländska ledare och uppmanade dem att sänka sina tullar mot USA, något som kan tolkas som att han är öppen för att förhandla om de fortsatta tullnivåerna. Gina Lindberg, Washington.
USAs tullar är ett hårt slag mot världsekonomin. De kommer att skapa kaos. Där säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som också utlovar att EU kommer att svara.
Is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Vid sidan av biltullar på 25% annonserar alltså Donald Trump breda tullar mot EU på 20%. Och von der Leyen är tydlig med att unionen kommer hålla ihop och svara. I ett första steg går EU vidare med de tullar som man redan har annonserat på amerikanska varor, som bourbon, Harley-Davidson motorcyklar och amerikansk juice. Därtill diskuteras många fler tullar från EU. Och von der Leyen sa att kommissionen förbereder för ytterligare åtgärder.
And we're now preparing for further countermeasures.
Här blir det intressant att se om EU väljer att använda den så kallade handelsbazookan. Ett nytt instrument i EUs arsenal som ger unionen större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning. Förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, som restriktioner i offentliga upphandlingar och begränsningar för utländska direktinvesteringar. Samtidigt hoppas von der Leyen fortfarande på förhandlingar med den amerikanska administrationen för att undvika tullar.
It is not too late to address concerns through negotiations.
Trump kan också ha öppnat för samtal då han i sitt tal igår uppmanade andra länder att sänka sina avgifter mot USA. Men utgångsläget för sådana förhandlingar ser inte särskilt lovande ut, då USA och EU verkar ha skilda verklighetsuppfattningar. Trump sa att hans tullar baseras på de kostnader som amerikanska bolag får betala för att sälja sina produkter till EU. Enligt den amerikanska administrationen ligger den i snitt på 39% på grund av tullar, avgifter och regler. EU-kommissionen säger å sin sida att man kan räkna ut en genomsnittlig tull på olika sätt. Men i praktiken uppgår EUs tullar mot USA till 1%. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Enligt Kristersson är förhoppningen och målet att genom förhandlingar begränsa tullarna som USA presenterat. Och både börser och regeringar i Asien och Stilla havsregionen reagerar nu på Trump-administrationens höjda tullar. Australiens premiärminister Anthony Albanese säger så här.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Tullhöjningarna sänder motstridiga signaler till USA:s vänner i regionen. Trump-administrationen har varit tydlig med att den vill prioritera Asien och motverka Kinas växande inflytande i regionen. Samtidigt menar bedömare att konsekvenserna av USA:s tullar riskerar att öka ländernas ekonomiska beroende av just Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
Colombia köper JAS 39 Gripen, det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för ett par veckor sedan så hintade Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Jag frågade då om han försagt sig. Hade Colombia alltså redan valt JAS
Gripen?
Det är presidenten som kommer meddela beslutet, svarade Pedro Sanchez.
El presidente de la República anunciará qué decisión.
Och det gjorde alltså Gustavo Petro igår kväll när han bekräftade att Colombia ska köpa nya stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade. Under flera år har man valt mellan amerikanska F-16, franska Rafale och svenska JAS Gripen. Inför beslutet började det cirkulera rykten om att USA hotat att lägga veto mot den amerikanska motorn i de svenska planen. Men det dementerades av både Saab och Colombias försvarsminister. Pedro Sanchez dementerade också anklagelser om att processen med att köpa nya stridsflygplan präglats av korruption. Lotten Collin i Buenos Aires.
Just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Per Olsson på arméstaben är ansvarig för projektet och han menar att drönarna på kort tid förvandlat sättet att kriga.
Slagfältet har blivit genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera och det måste vi leva efter och ta till oss. Men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet. Och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
En liten drönare lyfter mot himlen vid ett övningsfält utanför Karlskrona. Just den här modellen kan bara spana, men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare, självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften, eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut och inte behöver någon pilot. Det är Försvarsmakten som tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk som arbetar med projektet. Och Per Olsson menar att det som nu händer påminner om de tekniksprång som skedde under de båda världskrigen.
Jag skulle säga att det är fullt i klass med kulstrutan som kom fram under första världskriget. Mekaniseringen av förband som kom fram under andra världskriget.
Ja, kulsprutans intåg under det första världskriget bidrog till de enorma förlusterna av soldater, medan mekaniseringen under det andra världskriget bidrog till att göra striden mer rörlig. Teknisk utveckling som krävde ett nytt tänk, och det är något som nu går igen.
Det är att lära om, att förstå de utmaningar som den nya stridsmiljön sätter.
Reporter är Mikael Eriksson. Ett vaccin mot bältros skulle kunna minska risken för att utveckla demens. Det visar en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature. Studien har följt människor i Wales som var i 80-årsåldern när de vaccinerades mot bältros för över 10 år sedan. Och studien visar att risken för att utveckla demens inom 7 år minskade med 20%. Kommuner kan inte säga nej till farliga husbyggen med risk för översvämning på grund av en lucka i lagen, det här visar Ekots granskning. Och det här det beror på att kommunerna idag inte får gå emot gamla byggbeslut, även om de togs innan riskerna var kända.
Ekots granskning visar att minst 3 kommuner de senaste åren förlorat i rättstvister där de försökt stoppa byggprojekt på platser med klimatrisker, som till exempel översvämningshot.
Det handlar bland annat om en strandtomt utanför Ystad där det tidigare huset rasade ner i havet redan på 70-talet och där kommunen därför ansåg att det skulle vara för farligt att bo. Men eftersom det finns en 70 år gammal detaljplan som tillåter byggande på platsen kunde kommunen inte neka bygglov. Henrik Olsson, bygglovschef i Ystad, säger att lagen måste ses över för att förhindra att det flyttar in personer i husen som inte känner till risken.
Det behöver inte vara den sökande utan han kan sälja det vidare och så köper man någonting som riskerar att hamna i havet. Det kan ju inte vara så lagstiftningen menar.
Ägaren av strandtomten i Ystad tillbakavisar att det skulle handla om ett riskbygge och menar att erosionen av stranden nu har stoppats. Och nu håller Ystad på att riva upp flera detaljplaner där det finns risk för översvämning och erosion. Det är det enda alternativet kommunen har för att inte tvingas godkänna riskbyggen.
Men det är dyrt och tidskrävande. Och enligt Niklas Tidevall, rättslig expert på forskningsinstitutet RISE, är det inte realistiskt att kommuner ska göra det. Han säger att luckan i lagen leder till bebyggelse på olämpliga platser.
Det handlar om att människor gör stora mångmiljoninvesteringar på platser där man inte ska bebygga när vi är i ett förändrat klimat.
Och reportrar här Klara Gibor och Per Kudo. Efter stora prisökningar på mat i början av året så bromsade matpriserna in i mars. Uppgången stannade på 0,1% enligt matpriskollen. Matpriskollen anser att prisutvecklingen i mars har att göra med ett ändrat köpbeteende över tid och en ökad konkurrens om kunderna mellan kedjorna. Köttpriset fortsätter att stiga medan frukt, grönt och olivolja har blivit billigare. Vädret blir så här idag enligt SMHI. Stora delar av landet får soligt. I norra Norrland passerar tidvis moln. Det blir blåsigt i västvinden med mycket hårda till lokalt stormbyar. I de norra fjälltrakterna mycket hård vind, på kalfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Från 15 till 20 grader i söder till allmänt 0 till 7 grader i norr, men i de nordligaste fjällen minusgrader. P1 morgon, Mikael Kulle, du har fått besök.
Ja, då gäller det ekonomi och det som vissa kallar en befrielsedag för USA. Andra menar att det handlar om tullar som kommer att skaka om både amerikanare och omvärlden. Det är morgonen efter beskedet från Donald Trump om generella tullar på varor. När det gäller EU så handlar det om en tullsats på 20%. Och nu analys av allt detta. Vi börjar hos Per Altenberg. Du är handelsstrateg på Kommerskollegium. Välkommen.
Tack ska du ha.
Kan man säga från världen en god morgon, eller?
Ja, det kan man inte säga. Jag tycker tyvärr att det här är en historisk dag. Det är en ny handelspolitisk era som vi går in i, och USA går från att vara ett land med mycket låga tullar till mycket höga tullar. De bryter dessutom mot sina åtaganden i WTO, så att det är en handelspolitisk revolution, det måste man säga.
För det finns mycket att ta tag i här. Ni har ju tidigare räknat på konsekvenserna av tullar, och så uppdaterades den här analysen efter talet från Vita huset igår kväll. Om du skulle fördjupa dina slutsatser av de här tullarna.
Ja, alltså det som händer när USA inför tullar, det är att handeln mellan USA och världen minskar. Ganska kraftigt. Vi räknade på att minskningen kunde vara minst 15%. Och det som är intressant är också att USAs export minskar mer än importen när de själva inför tullar.
Varför då?
Därför att de måste en större del av USAs produktion gå till inhemsk konsumtion. Och då finns det inte utrymme för att också exportera. Dessutom påverkas växelkurser och annat på ett sätt som är ofördelaktigt då för exporten. Så en tull på import är också en tull på export. Så USAs handel med omvärlden minskar. Och resten av världen börjar handla mer med varandra. Det är vår analys visar.
Men om resten av världen börjar handla mer med varandra, ser ni möjligheter till att kompensera ett USA då, som beter sig på det här sättet? Eller hur stora effekter får det för oss andra?
Ja, det är det som vår analys visar. Och sen är det klart att det här tar ju tid att ställa om. Så det sker inte direkt, och enskilda företag kommer att drabbas negativt genom att det blir dyrare att exportera till USA. Men det är precis vad vår analys visar, att vi hittar andra marknader och handeln ombalanseras så att säga.
Hur många år tar det då att ställa om?
Ja, det beror lite grann på företag och marknader och så vidare, men säg 2-3 år skulle jag tro.
Men de som drabbas allra värst här, det här är ju breda tullar mot EU, 20%, inte specifikt riktat mot enskilda branscher. Mm. Vilka i Sverige kommer få det kämpigast med det här?
Ja, än så länge har inte EU infört motåtgärder, och så därmed så är de flesta, vår egen import är ju därmed inte påverkad än så länge, utan det är exportvaror, och det som påverkas mest är export av motorfordon, och där har redan Trump sedan tidigare annonserat då tullar på 25% på fordon och fordonskomponenter.
Börjar gälla idag.
Precis, exakt. Och även på en del, jag tänker pappersmassa och sånt som Sverige exporterar mycket, skulle kunna vara en sån sätt.
Men en del oroar sig nu för vad det här betyder för hela ekonomin, tillväxten runt om i resten av världen. Är det där någonting som går att mäta och säga att ja, men nu kommer vår ekonomiska tillväxt att bromsas si eller så mycket?
Ja, det är det som vår analys inte har inkluderat. Alltså de här dynamiska effekterna som man ibland pratar om. Alltså effekter på produktivitet och på investeringar och så vidare. Och modern forskning visar att handel är förknippat med en stark produktivitetsutveckling. Så om vi då sätter upp hinder för handeln, om USA gör det och om andra länder följer efter, så är ju just risken att produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt minskar.
Någonting som jag blir nyfiken på efter att ha sett Donald Trump prata om de här tullarna i Vita huset, där han stod i Rosenträdgården. Han höll upp olika skyltar där tullsatserna stod utskrivna, och så stod det också i ena kolumnen först vad motsvarande handelspartner belastar USA med. Det var massa olika saker som ingick i det där. Kanske tullar, avgifter, regleringar. Och då stod det att EU straffar USA med 39%, men att USA skulle vara snälla och lägga 20% på EU. Kan du dyka ner de där siffrorna och försöka bena i om det stämmer?
Jag är rädd att de där siffrorna, de tror jag är tagna ur luften. Vad de har gjort är att de ser vilka tullar som finns, sen försöker de lägga på så kallade icke-tariffära handelshinder och värdera dem.
Vad kan det vara för hinder då som USA tycker sig se från
EU? Ja, det handlar ju om tekniska regler, kanske regler för konsumentskydd och annat. Men det som är intressant tycker jag, att nu blir ju USAs tulltaxa mycket mer komplex. 60 länder får egna tulltaxor, det har inte varit så tidigare, ännu en revolution. Falklandsöarna får en egen tulltaxa på 42%.
I praktiken mycket att hålla reda på som försvårar handeln. Ja. Ska återkomma till dig. Jag kan säga också att Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa är på väg hit. Vi ska få höra hans reaktioner. Han kommer så småningom. Men en som tidigare har erfarenhet av tullkonflikter med just USA, Leif Pagrotsky, välkommen hit.
Tack, tack.
Tidigare socialdemokratisk handelsminister och även näringsminister. Om vi börjar bara med en reaktion på det du hör från Donald Trump. Är du förvånad eller ligger det här i linje med vad du hade väntat dig idag eller igår?
Ja, vi har ju lärt oss att de, som vi uppfattar det, otroliga överdrifter som han körde med i valrörelsen, att det var snarast underskattning av det han faktiskt kom att göra. Så vi är ju vana vid att det blir förskräckligt.
Man borde lita mer på vad han säger.
Så han har ju berättat om det här. Och vi har väl trott att det var valretorik. Men på så många andra områden har han ju redan visat att han avskedar många fler. Att han förföljer sina motståndare mycket mer dramatiskt. Att han går mycket längre än vad han faktiskt sa i valrörelsen. Och vi börjar väl vänja oss vid att det här är den nya verklighet som vi lever i. Att USA är en annan aktör än förut. Världens rikaste, mäktigaste, starkaste nation går ut och gråter som ett litet barn att omvärlden är stygg och alla andra är elaka mot dem. Det är den värld vi nu lever i. Att regelverk som man har gjort upp om och som USA själv har varit med och skapat är nu kastad över bord, och istället är det den starkes rätt att bestämma över den svagare som är den nya ordningen som USA nu vill etablera. Och det måste vi andra inrätta oss efter. Den gamla världen är borta. Nu är det ett nytt läge som råder. Det är laglöst land, det är den starkes rätt, och kanske också att de olika starka gör upp inbörd som att styra och ställa som de vill.
Så en ny värld som Donald Trump annonserade, där i ingen förvåning från din sida. Men om man går tillbaka till den handelskonflikt som du var med om som minister, om du bara skulle beskriva, hur var den i relation till vad du ser nu?
Ja, den stora skillnaden var ju att den handlade om någonting konkret som tillämpning av de gemensamma regler man hade ställt upp. Där man efter en ordnad process vidtog åtgärder som var tydliga i sin inriktning, som handlar om enskilda varor och inte så här stora svepande som det är nu. Jag hade då att göra med kollegor under president Clinton och under president Bush, och kunde med min kollega förhandla om enskilda varor. Vi lyckades, och då var det ganska små saker jämfört med vad det är nu. De hade tagit ut svenska varor eller europeiska varor, och jag kunde visa dem att det här var kontraproduktivt, det var onödigt, det nådde inte de mål de ville, det gav badwill i Sverige om de körde familjeföretag i graven. Och vi lyckades få bort till exempel att de hade en 100% tull på pepparkakor. Det var en svensk exportör, det var Annas pepparkakor i Tyresö, som vi gjorde en stor mediegrej av och fick amerikanerna att inse att det var självmål. Och en annan var Husqvarna symaskiner som skulle stängas ut av någon anledning som ingen på den amerikanska sidan heller riktigt kunde motivera. Det lyckades vi få bort. Det var en helt annan värld.
Men fanns det lärdomar i den processen när ni lyckades få bort olika tullar som du tycker att man skulle kunna ta med sig än idag? Sånt som fungerar i förhandling med USA?
Det är ett annat USA. Jag tror inte någonting av det som vi gjorde då har någon bäring på det som råder nu. Utan nu är det här en politisk demonstration av en populistisk president som vill visa sina väljare att Amerika i första rummet, omvärlden bryr jag mig inte om. Jag slåss för er, ni som är bortglömda, ni som har blivit drabbade i alla år, ni som har det tufft beroende på demokrater och gamla republikaner och den onda omvärlden. Jag ska nu frälsa er från detta.
Men samtidigt,
det är en signal till väljarna att han prioriterar amerikanerna framför alla andra.
Samtidigt har ju EU haft högre tullar på till exempel amerikanska bilar än vad USA har haft på europeiska bilar. Så det har ju funnits orättvisor som han pekat på för att motivera det här. Men det jag tänkte fråga var, nu när han säger till omvärlden att om ni sänker era tullar på USA då, så kan vi väl se vad som händer. Ser du en förhandlingsvilja från hans sida, eller är det just som du säger att han kommer köra den här linjen?
Ja, vi har ju, som Per nämnde, vi har ju tullar mot hela världen. Det är ett sammanhållet system. EU har skyddstullar mot bilar. Jag tycker för egen del att det är korkat och Sverige har varit emot det trots att vi exporterar bilar. Men det beror att amerikanerna inte har begärt det tidigare beror ju på att amerikanska bilföretag som påverkar den amerikanska politiken, de har ju skaffat lokala fabriker. Ford och GM finns ju i Europa och vill ha skydd mot lågprisimport från Japan och Kina och andra. USA har inte haft något intresse av att vi sänker tullarna på bilar tidigare av det enkla skälet att amerikanska företag skyddas. Amerikansk export, amerikanerna utformar sina bilar efter europeiska marknadens behov här i Europa, inte efter amerikanska marknadens behov av jättestora bensinslukande bilar som inte går att parkera i storstäder.
Men nu ser man annorlunda på dessa tullar. Men ser du någon, bara avslutningsvis, någon förhandlingsväg framåt, eller är det bara att sitta och invänta dessa tullar?
Nej, jag tycker väl att EU behöver svara på något vettigt sätt. Jag tror Per och Sverige driver en politik som är rimlig här, men man kan inte bara stå och titta på när detta sker. Å andra sidan, att eskalera det här som vi nu kommer att göra kommer ju att leda till, precis som Per säger, att världshandeln minskar och drabbar hela systemet och oss allihop.
Per Altenberg, handelsstrateg då på Kommerskollegium. Avgörande nu vägen framåt när vi då vet dessa tullsatser som de låter idag i alla fall?
Ja. Nej, men jag tycker att hittills har ju EUs handelskommissionär Sefcovic och Ursula von der Leyen, de har visat, tycker jag, på en konstruktiv väg framåt. Jag tolkar det som att det handlar om speak softly and carry a big stick. Det verkar inte ha fungerat än så länge. Men jag tror att man fortsatt ska vara icke-provocerande, men att samtidigt stå upp för sina intressen.
Och det är väl det lite så det låter. Man försöker prata mjukt men ändå säga att vi är redo att vidta åtgärder.
Exakt så. Precis.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, nu har ju man talat om den här the trade bazooka, alltså ett nytt instrument som EU har där man kan slå tillbaka inte bara på varuområdet, inte bara med tullar utan även på andra områden. Vi får se om det blir så. Men om man till exempel väljer att höja tullarna på vissa varor, då tycker jag att man samtidigt ska sänka de generella tullarna mot andra länder. Så att säga, det blir en dubbel effekt, att vi tar igen handel med andra länder i det vi förlorar mot USA.
Får följa EUs reaktioner. Det har varit en del uttalanden under morgonen. Lär komma fler. Vi får politiska uttalanden strax för 8, som sagt, från Benjamin Dosa. Men stort tack till er båda för att ni kom hit. Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium, och Leif Pagrotsky, tidigare socialdemokratisk handelsminister och även näringsminister. Med det, Radiosportens redaktion kopplas upp för senaste nytt från Mats Fagerström. God morgon.
God morgon, god morgon. Tack för det. Och sporten börjar med fotboll denna torsdag.
Nu har Alexander Isak skrivit ny historia för sin Premier League-klubb Newcastle United.
And there it is from Alexander Isak. What a season he is having, his 20th Premier League goal.
För när han satte det där 1-0-målet mot Brentford i en match som slutade med 2-1-seger blev den svenska landslagsanfallaren den första spelaren någonsin i Newcastle att göra 20 mål eller fler i två raka säsonger. back to back som det heter på engelska.
Martin Hedberg där. I ishockey så, det gick hett till när Djurgården och Södertälje möttes i den andra semifinalen i det hockeyallsvenska slutspelet. Med inte mindre än 42 utvisningsminuter var det i den andra perioden. Djurgården vann till slut med 7-3. Linus Klasen var givetvis nöjd.
Nej, men det var en grym match, inramning och mycket powerplay och mycket tid i anfallszon. Det är klart att då är det lätt och roligt språk.
Att åka till Södertälje nu, två raka matcher. Vad tänker du om det?
Nej, men det är perfekt för oss. Vi gillar att vara på bortaplan. Så att det ska bli en rolig uppgift. Och ja, det kommer vara ett jävla drag där också. Så att det är bara att spänna fast bältena så kör vi på fredag.
Magnus Wahlman, reporter. Mer ishockey. Poängkungen David Tomášek är nu definitivt förlorad för Färjestad. Efter två säsonger i Karlstadklubben lämnar han nu för NHL. Edmonton blir nu nästa anhalt på hans hockeyresa, skriver klubben på sin hemsida. Till sist curling. Efter seger mot USA igår kväll på VM i Kanada med klara 7-1 blev det förlust med 5-8 mot Tyskland i natt svensk tid för Logedin som ligger delad femma. Fyra matcher återstår innan slutspelet börjar dit de sex främsta går. Där stannar sporten för nu.
Och P1-morgon med Mikael Kulle här. Vi tar oss vidare genom denna torsdag. Om en stund beskedet från Finland i veckan som öppnar för att återigen kunna använda truppminor, någonting som väcker reaktioner. Rätt eller fel väg att gå, om vi ska diskutera den saken lite senare. Men också politiska reaktioner, som sagt minister på väg in apropå dessa tullar, men också oppositionen röster därifrån som kommer in i programmet. 7:30 nu när Gunilla Hansen-Bering uppdaterar Eko-nyheterna.
Ja, USA höjer tullarna på alla importerade varor, meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset. För varor från EU läggs tullar på 20% på alla EU-varor från den 9 april. Trump beskrev de nya handelstullarna som en befrielse för USA, ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger i en kommentar nu på morgonen att tullarna är ett hårt slag mot världsekonomin. EU vill förhandla men är också redo att svara på USAs 20-procentiga importtullar om förhandlingarna misslyckas, säger hon. Hör mer om det här i Ekonomiekot. Statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Enligt Kristersson är förhoppningen och målet att genom förhandlingar begränsa tullarna som USA presenterat. Colombia kommer att köpa det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen, det bekräftar landets president Gustavo Petro på X. Han skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Just nu formas framtiden för drönare inom det svenska försvaret. Uppåt 200 personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Projektansvarige Per Olsson på arméstaben anser att drönare innebär en enorm förändring för hur man krigar och att drönare är en förmåga som Sverige måste ha. Idag kan temperaturen stiga till 20 grader längs ost- och sydkusten både i Svealand och Götaland och det kan därmed bli den varmaste dagen hittills i år. Men värmen stannar inte. En kall front ger kallare väder med minusgrader redan i helgen. Ekonomieko nu.
Och ekonomiekot om de amerikanska tullarna. Minst 10% på all varuimport, 20% mot EU och 34% mot Kina. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen säger att tullarna är oväntat höga.
De här tullnivåerna riskerar att skapa ekonomiska problem, framförallt i USA.
Enligt Albin Kainelainen har den här politiken skadliga effekter också för EUs och för Sveriges ekonomi.
Sverige är ju ett exportberoende land. En stor del av handeln går till USA och den kommer att påverkas av tullar. Och sen så självklart så påverkas också Sverige via vår handel med andra länder som i sin tur handlar med USA. Det dämpar den ekonomiska utvecklingen, men det stoppar inte den ekonomiska utvecklingen.
På Svenskt Näringsliv är Anna Stellinger chef för internationella och EU-frågor.
Det här är djupare, bredare och mer omfattande än vi har sett så länge jag har hållit på med handelspolitik, och det är ett par decennier tillbaka. Det öppnar dörren till en ny verklighet.
Vad kan det få för konsekvenser, tror du?
Många, många länder, de på listan, kommer att behöva vidta motåtgärder helt enkelt.
Inför tullbeskedet från Vita huset så steg börserna i USA. Maria Landeborn, som är seniorstrateg på Danske Bank, följde marknadsutvecklingen.
Men i takt med att han började nämna siffror och drog fram en tavla där han då visar upp hur höga tullar andra länder ska få betala, så vände marknaden ner.
Vad ska man tro om europeiska börsen och Stockholmsbörsen då utifrån det här?
Som det ser ut nu så kommer vi få en fortsatt nedgång på Europa och Stockholmsbörsen. Men jag tror också att det är väldigt mycket information för marknaden att smälta just nu. Så att det skulle mycket väl kunna vara så att det blir stora kursrörelser, och när man väl bearbetat den här informationen så får vi se om det i slutändan är någonting som tolkas positivt eller negativt.
Och reporter här var Anders Hjelmin. Och de amerikanska börserna stängde något uppåt igår. Nasdaq upp 0,9 medan Dow Jones steg 0,6%. Men det spås stora fall i dagens handel. Och nu på morgonen går det neråt på Asienbörserna. Tokyobörsen har så här långt fallit med 3,1%. Shanghai ligger på minus 0,6 medan Hongkong har backat 2%. Stockholmsbörsen stängde före beskedet och då ner 0,9%. Och dollarn sjunker, kostar just nu 9 kronor och 83 öre. En euro kostar 10 kronor och 75 öre. Och guldet, som stiger i pris när det är oroligt, är uppe på nya rekordnivåer. 3 130 dollar per uns kostar guldet just nu. Och ett bolag som kan drabbas hårt av tullarna är Volvo Cars. Men det är bara en av utmaningarna för biltillverkaren som precis har sparkat sin vd. Och nu kommenterar den kinesiska huvudägaren situationen. Per Ansgar är vd för Geely i Sverige.
Utmaningen är ju väldigt mycket att fortsätta att ha väldigt bra bilar som kunderna vill ha. Och där har ju, tycker jag, Volvo Cars ett fantastiskt bra läge.
I helgen så fick vd Jim Rowan sparken och Håkan Samuelsson gör nu comeback som vd.
Jag tycker att det blir väldigt positivt med Håkan. Han är en duktig industrialist, kan bilindustrin.
Det har ju sagts att det här vd-bytet luktar lite panik. Håller du med om det?
Som jag sa, Håkan är en väldigt duktig person som jag har stort förtroende för, så jag tror att det blir väldigt bra framåt här.
Försäljningen minskade med 10% i mars, och dessutom så påverkas bolaget av alla de tullar som införs. På Stockholmsbörsen så har aktien också rasat.
Och reporter Viktor Jensen.
Fler ekonominyheter senare, men nu närmast Vetenskapsradion och Anna Elström.
Ja, hälso- och sjukvårdssektorn är ett av 6 högriskområden som är särskilt utsatta för växande korruption. Det konstaterar forskare i en rapport.
För den enskilda medborgaren skulle säga att det är ödesdigert.
Anna Persson är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är en av författarna bakom rapporten. Hälso- och sjukvård är ett av 6 högriskområden som undersökts mer noggrant och där korruption har stora och långsiktiga konsekvenser för EU och dess medborgare. Det som gör just hälso- och sjukvård till ett högriskområde är bland annat hur beroende vi är av vården, den mängder fonder och resurser som finns där och att korruption kan komma från flera olika håll.
I relationer mellan sjukvårdspersonal och patient till exempel. Men man kan ju också tänka sig att korruptionen sker när man bygger sjukhus till exempel. Att det är offentlig upphandling inblandad med tjänstemän, politiker. Och vi kan ju också tänka oss läkemedelsföretag och deras möjligheter att påverka till exempel läkare att skriva ut just deras mediciner.
För enskilda medborgare på många håll i EU innebär korruption ojämlikheter där personer med inflytande och makt får bättre vård än andra. Kvaliteten och effektiviteten blir sämre och vård finns inte alltid tillgängligt.
Inom sjukvård kan det handla om liv och död i slutändan.
Reporter var Filip Varenius. Snart ska nya beslut tas om hur mycket pengar världens rikare länder ska bidra med till den globala miljöfonden. Fonden ger bland annat finansiering till projekt som ska minska växthusgasutsläpp och bevara biologisk mångfald. Och Sverige är ett av de största givarländerna.
By 2030 we should have achieved some major goals. One very important to us is to go from nature negative into nature positive.
Till år 2030 ska vi nå flera stora mål. Ett som är väldigt viktigt är att vända en negativ trend för naturen till en positiv trend. Det säger Carlos Manuel Rodriguez efter ett möte på utrikesdepartementet. Han är chef för den globala miljöfonden Global Environment Facility, eller GEF. GEF har bland mycket annat delat ut pengar till bevarandearbete för tigrar i Asien. Och de har stöttat kvinnliga småjordbrukare i Benin, Nigeria och Burkina Faso som försöker anpassa sig till ett förändrat klimat. Mellan 2023 och 2032 ska Sverige betala ut 4,1 miljarder kronor till fonden. Samtidigt väntar förhandlingar om ytterligare en pengapott som ska fylla på fonden och som ska börja betalas ut 2026. Om Sverige kommer att bidra med mer, mindre eller lika mycket då är för tidigt att säga, enligt biståndsminister Benjamin Dosa.
Beroende på hur det går i förhandlingsrunderna nu under våren, det styr ju såklart hur Sverige kommer ställa sig.
Reporter var Sara Sällström, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
Och Benjamin Dosa, som vi hörde här, hör vi strax direkt i P1 morgon. Då gäller det tullarna, men vi släpper det ämnet för stunden. I veckan så har Finland meddelat att man kommer att lämna det så kallade Ottawa-fördraget, där man skrivit under på att inte använda truppminor, även kallade person- eller landminor. Och partiledaren för Svenska Folkpartiet i Finland, Anders Adlercreutz, motiverar den här förändringen så här.
Allt bottnar ju i den förändrade värld vi lever i. Vi gick in i avtal i en helt annan värld än den värld vi lever i idag. Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Så lätt det, och Finlands steg här att dra sig ur den här uppgörelsen om att inte använda landminor. Det steget kommer efter att både Polen och de baltiska länderna gått samma väg. Johan Victorin, försvarsexpert och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin, finns nu här. God morgon.
God morgon.
De här truppminorna som det här Ottawa-fördraget förbjuder, hur används den typen av minor idag i världen?
Ja, den används som ett defensivt vapen, ett försvarsvapen, eftersom det är ett ganska billigt vapen och det kan täcka stora ytor. Sen kan man ju använda det både oansvarigt och ansvarigt. Det beror ju på hur pass disciplinerade de styrkor är som lägger ut den här typen av mineringar. Och det är ju meningen att man ska föra minprotokoll och sådär när man har lagt ut en minering. Men det är väl ungefär så det används. Oftast oansvarigt.
Men just det här Ottawa-fördraget då, över 160 länder har ju ändå skrivit under det här förbudet mot att använda minorna på olika sätt. Vad har avtalet inneburit så här långt, att det har varit så bred uppslutning?
Ja, det stärker ju folkrätten allmänt, absolut. Det finns ju många fördelar med det här fördraget förstås. Och det innebär ju också då att det har dämpats användningen av minor, och det är också naturligtvis väldigt positivt. Men precis som vi hörde herr Adelgård säga här, så är det nu ett existentiellt hot för Polen, de baltiska staterna och Finland med en så aggressiv granne. Och det är därför man tar det här steget.
Och den omsvängningen då som dessa länder gör, för att man känner det nödvändigt med tanke på Ryssland då, hur ser du på den förändringen och att fler väljer att backa ur det här fördraget?
Ja, jag tror att det är en naturlig följd av det man ser och uppfattar av omvärlden, att Ryssland inte stannar där. Och därför så uppfattar man ett existentiellt hot mot sitt land. Och då är minan ett av många vapensystem som man tycker sig behöva. Speciellt i fall då där de är befolkningssvaga och jämfört med Ryssland och behöver täcka då stora områden med mineringar.
Det har kommit kritik i veckan efter beskedet från Finland, till exempel från Norge, som säger att man är besviken på Finland för att man väljer att öppna för det här. Vad tycker du Sveriges linje här? Borde Sverige göra som Norge och kritisera Finland, eller borde man från svensk sida kanske rent av titta lite grann mot hur Finland och Baltikum agerar?
Ja, jag menar ju att regeringen bör skaffa sig handlingsfrihet och utreda den här frågan.
Utreda vad då?
Alltså huruvida man skulle kunna gå ur det här fördraget eller inte. För det öppnar ju fördraget för, det finns ju med i fördraget att man kan lämna fördraget.
Det vill säga att Sverige också skulle göra som Finland, eller?
Det måste man utreda och skaffa sig. För det är ju inte bara att gå ur, man måste ju också ha förutsättningar att få någon användning för att man går ur. Man måste ju veta hur Försvarsmakten i så fall ska använda den här typen av system. Man måste veta var man får tag i dem här, ska vi producera dem själva? Det måste man också utreda. Och sen måste man ju förstås utreda vad betyder det här rent strategiskt, säkerhetspolitiskt för Sverige som en liten stat att lämna ett fördrag. Det är ju inget man gör som att man lämnar en fest eller något liknande.
Och varför skulle Sverige ha det behovet att kunna använda landminor?
Vi kan ju komma i en situation där det också uppstår ett existentiellt hot mot oss. Vi har ju haft ett invasionsförsvar en gång i tiden. Det går inte längre uteslut att en sån situation kan uppstå igen.
Säger Johan Victorin, en av våra gäster här i studion. Bredvid dig så sitter Jens Petersson som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Välkommen.
Tack.
Du hör här öppna för att utreda detta även från svensk sida. Om vi börjar med Finlands agerande som nu gör detta, hur ser du på det här?
Nej, vi i Svenska FN-förbundet som är en del av den internationella kampanjen mot landminor tycker att det här är fel och att det är väldigt tragiskt att vi ser att den starka norm som vi har byggt mot personminor nu ifrågasätts och undermineras.
Huvudargumentet då som du ser, vad är risken här?
Risken är att vi kommer tillbaka till en värld där vi normaliserar det här vapnet. Vi hade, precis som Johan sa, lyckats få ner antalet människor som skadas och dödas av det här fruktansvärda vapnet som drabbar civila urskillningslöst. Och nu riskerar vi att sitta i en situation där vapnet kommer tillbaka in och att det kommer att användas i fler konflikter.
Kan användas både ansvarigt och oansvarigt, sa Johan Victorin här. Du ser inte något som helst utrymme för ett ansvarigt användande då, eller?
Jag kan se grader i helvetet om vi säger så att visst kan man använda det ännu mer oansvarigt, men det är ändå så att folkrätten bygger på att man avstår lite av den möjliga nationella egenintresset för det större godas skull. Och om vi tycker att vi har rätt att använda vapnet så kommer andra länder att följa efter och tycka att de också har den rätten. Fram till 2022 var det i princip bara militärjuntan i Myanmar som la ut nya personminor. Sen så har Ryssland då gått över gränsen i Ukraina och använt personminor där.
Ja, för det är, någonstans är det ju det kokar ner till, att Finland och baltiska länder och Polen tittar på vad Finland gör i Ukraina, ser att vad Ryssland gör i Ukraina och att man använder landminor där. Om Ryssland använder landminor, vad ska de här länderna göra då för att möta det?
Men ett rätt blir inte två fel. Eller ett fel blir inte två rätt. Att Ryssland använder personminor kan inte legitimera att vi också skulle göra det. Då skulle vi kunna börja föra ett resonemang om att Ryssland skjuter mot civila bostadshus. Då borde vi också kunna göra det. Alltså folkrätten måste finnas där för att vi tycker att normer är viktiga och för att vissa saker måste vara förbjudna.
Johan Victorin, hur ser du på det där? Bara för att Ryssland gör det så är det inte rätt att andra länder gör det.
Till att börja med så är ju Ryssland inte en del av det här fördraget till att börja med. Så att det måste ju påpeka. Nej, men vid ett läge uppstår det möjligen då en militär nödvändighet som är en av de viktigaste parametrarna i folkrätten. Där man väger det då mot det urskillningslösa som Jens pratade om och proportionalitet i det hela. Och i Finlands fall handlar det om att kunna ha ett mer effektivt försvar, att kunna styra en motståndare till de platser där man vill slåss på, att täcka terrängområden som man inte själv kan övervaka och inte ha trupp till. Och det är därför man har tagit det här steget.
Jens Petersson, rätten att försvara sig själv om det nu skulle behövas, den rätten som också finns i folkrätten, varför skulle den då inte kunna öppna för att försvara sig på det här sättet?
Därför att vi har lovat att inte göra det på det här sättet. Det är visst så att vi kan lämna avtalet och då blir det folkrättsligt okej att använda det här vapnet. Men vi är nu uppe i 165 länder som har sagt att vi inte tycker att detta är ett bra sätt att försvara sig på. Det finns andra saker som vi också har förbjudit som vi inte gör. Vi och många länder har förbjudit att man använder förblindande laservapen. Bara om det skulle ligga i vårt intresse att börja använda sådana, ska vi då göra det? Eller ska vi se till vikten av att det här är internationellt reglerat och förbjudet och ska alltså förbli?
Med det säger jag tack till er båda för dessa perspektiv på användningen av landminor. Någonting som vi börjar se en omsvängning kring. Finland, baltiska länderna, Polen som nu säger sig vilja lämna Ottawa-fördraget för att kunna använda det här. Jens Petersson hörde vi sist, generalsekreterare Svenska FN-förbundet, och Johan Victorin, försvarsexpert och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Om en stund här i programmet mer om dessa amerikanska tullar som präglar denna torsdag morgon. 20% mot EU har vi ju kunnat höra om en hel del. Återkommer till det och ansvarig minister strax, men Jens Möller, Kulturnytt med musik.
Ja, den unge svenske stjärnviolinisten Johan Dalene blir den första som får ta emot Alvén-sällskapets nyinstiftade musikstipendium på 50 000 kronor. Vi Johan Dalen och hans fiol, och enligt motiveringen så får han den här utmärkelsen för att han har en naturlig känsla för melodisk skönhet och en närvaro som berör och inspirerar. Johan Dalen har lyfts fram som ett musikaliskt underbarn. För några år sedan så blev han redan som 19-åring årets klassiska artist i Sveriges Radio P2. Nu i början av april så ska FN-organet UNESCO besluta vilka kulturarv som ska bli klassade som nya så kallade världsminnen. Och då finns två svenska arkiv bland de nominerade.
I Stockholm bevaras Carl Tirens jojksamling. Nära 300 inspelningar från samiska vintermarknader. De inspelade på fonograf mellan 1913 och 1915. Och bevarade på vaxrullar.
Du vet, jojken var ju ganska mycket motarbetad av kyrkan och lite andra faktorer i svenska samhället. Han förstod att det här var någonting som var hotat och som borde spelas in för att bevaras.
Dan Lundberg är generaldirektör för Statens musikverk.
Självklart så är det ett samiskt kulturarv. Det är det som jag tycker är fint också, att svenska staten då på sätt och vis kan ge tillbaka lite grann till samerna.
Idag har Sverige 8 världsminnen. Bland annat tryckfrihetsförordningen som fick beteckningen för 2 år sedan.
För det som händer är ju att ett samiskt kulturuttryck hamnar då sida vid sida med tryckfrihetsförordningen och andra svenska kulturer.
Det andra nominerade arkivet hittas i Lunds universitetsbibliotek. Ravensbrück-arkivet förvarar 500 djupintervjuer med förintelseöverlevare, genomförda månaderna efter att överlevarna kom till Sverige med de vita bussarna 1945. De flesta av dem var kvinnor och barn från koncentrationslägret Ravensbrück.
Det är ju det mest fantastiska i det här arkivet. Därför att det här är intervjuer som gjordes direkt efter befrielsen i en situation där upplevelserna fortfarande var färska.
Håkan Håkansson har lett arbetet med att digitalisera arkivet. Han tycker att en beteckning som världsminne skulle innebära ett erkännande för den lilla grupp som genomförde intervjuerna.
Totalt blev de 9 stycken som själva var överlevare och som intervjuade andra överlevare. Och det gör att de här har en detaljrikedom som väldigt få andra dokumentationsprojekt har.
Reportrar här, Sara Ek och Anton Bennebrandt. På lördag är det den globala Slow Art Day, och på Nationalmuseum i Stockholm vill museet då få besökarna att stanna upp och titta riktigt länge på något verk.
Oftast så när vi går på museer så stannar vi kanske några sekunder framför varje verk.
Sara Borgegård Eljo är intendent på Nationalmuseum.
Men här vill vi uppmuntra till att ta tid till att se ett eller några få konstverk och verkligen gå in i dem, fundera över dem med våra egna upplevelser som vi bär med oss. Så att det blir en annan typ av konstupplevelse som faktiskt är väldigt personlig.
Långsamma konstdagen, Slow Art Day, en dag att kanske till och med lägga sig ner, byta perspektiv och titta upp mot takfönstren i skulpturgården.
En plats som är fylld av vackra marmorskulpturer från 1800-talet. Och här så kommer det att vara konstchill. Och då kan man kliva in här i skulpturgården, lägga sig bekvämt ner på en yogamatta och lyssna till ett ljudspår som både är en slow looking och en liten avslappning.
Och framför vilket verk är golvet mest slitet här på Nationalmuseum?
Vi har ju till exempel Batavernas trohetsed som är och Rembrandt-målningarna. Inom form och design så har vi till exempel Den tiden för Swedish Grace och där Himmelsgloben av Edvard Hall står. Karl XII:s likfärd.
Sara Borgegård Eljå. Nationalmuseum visar cirka 5 000 verk ur sin 700 000 verk stora samling. Stefan, som hänger på låset denna dag, är rutinerad.
Jag brukar börja med att gå igenom utställningen ganska långsamt och sen så går jag tillbaka till alla de här tavlorna som jag kommer ihåg som var fina. Och sen går man oftast på såna här utställningar som speciellt på Nationalmuseum. Då går man minst 3 gånger.
Reporter här, Anna-Karin Ivarsson, så ska vi från långsam konst till tullar, eller hur?
Precis så. De tullar som annonserades igår kväll i Vita husets rosenträdgård av president Donald Trump. Breda generella importtullar på omvärlden när det gäller EU så handlar det om 20% som väntar i tullväg. Benjamin Dosa här nu, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister. Välkommen.
Tack så mycket.
Du satt här även igår och då sa du att värsta tänkbara scenario det vore breda tullar, i alla fall för ett exportberoende land som Sverige. Har det varit en mardrömsnatt nu eller?
Ja, men det här hör definitivt till ett av de scenarion som ändå kan slå hårdast mot europeisk och svensk ekonomi. Som litet exportberoende land, så där dessutom USA är en viktig marknad, så vill vi ju ha så låga tullar som möjligt och på så få produktkategorier som möjligt.
Är det värre än befarat?
Nej, som sagt, vi hade förberedelse för en rad olika scenarier, men man kan väl säga att det här hör väl till det mest allvarliga i det intervallet.
Så när vi nu ser det här, räknar du med att det här verkligen kommer bli så som det ser ut nu, 20%? Eller när Donald Trump säger sänk era tullar och avgifter så får vi se. Ser du en öppning?
Ja, men vi vill gärna sänka våra tullar och det har ju varit ett av de förhandlingskort som Europa under de senaste veckorna hela tiden har sagt. Och jag menar, man ska säga det, att tullsatserna både från Europa till USA och från USA till Europa är väldigt, väldigt låga. De här siffrorna som har kommit ut under natten och vid pressträffen, jag menar, det finns inget fog för dem. De stämmer inte. Det skiljer sig, vi pratar promille om man tittar de genomsnittliga tullsatserna som EU har högre mot USA och där vi dessutom har varit villiga på att sänka dem. Och jag menar dessutom, Europa vill ju ha ett frihandelsavtal med USA redan under den första Trump-administrationen för flera år sedan. Och det var ju Trump-administrationen som drog undan mattan för det stora frihandelsavtalet som hade förhandlats i många år. Och det skulle ju eliminera alla tullsatser.
Så när du säger det här stämmer inte, den där skylten som Donald Trump stod och höll upp där, att EU, de straffar USA med tullar, avgifter, regleringar motsvarande 39%, medan han då inför på 20%. Hur reagerar du på att han använder den siffran?
Att den inte stämmer. Jag menar, som sagt, tittar man på de genomsnittliga tullsatserna som både USA och EU har mot varandra så handlar det om, det är inte ens 2,5%. Och sen finns det vissa produktkategorier där det är högre tullar, som USA har högre tullar mot oss och där EU har högre tullar mot USA.
Men det är ju mer än tullar som ingår i hans siffra så att säga.
Absolut, och vi vill gärna ta bort så många av de handelshindren som möjligt. Låt oss ha en diskussion om det. EU har hela tiden under de här veckorna gjort allt vad vi har kunnat för att nå dit. Vi har skjutit på våra motåtgärder. Vi har sett till så att det motsvaret som vi kommer komma med kommer inte överstiga de amerikanska tullarna. Vi har haft flera förhandlingskort inklusive att ta bort handelshinder, inklusive att sänka våra egna tullsatser. Men intresset från USAs sida har varit mycket begränsat.
Så i det här läget då, när Donald Trump gått ut nu och meddelat vad han vill se, 20% på EU då, vad tycker den svenska regeringen att EU bör göra?
Men på kort sikt så är det viktigt att vi också kan visa att vi är beredda att också höja tullar, att också vidta motåtgärder ifall de här tullarna införs mot oss.
Men kraftiga då?
Nej, men i grund och botten så behöver de vara proportionerliga och välavvägda. Vi ska inte drivas av någon slags hämndbegär här. Vi vill inte ha ett handelskrig. Vi vill inte ha någon konflikt överhuvudtaget med en av våra närmsta vänner på hela planeten. Vi vill ha mer handel. Och det är ju både en rent ekonomisk fråga som är viktigt för svenska jobb och svensk ekonomi. Men det är också en värderingsfråga. Det är när Europa och USA har handlat med varandra, när talanger och idéer har fått flöda fritt över Atlanten. Det är då mänskligheten har nått som störst framsteg.
Men om du inte vill ha ett handelskrig då, du tycker ändå att Europa ska svara med mottullar. Ser du ingen risk i det?
Ja, det tycker jag. Men jag tycker att under hela den tiden, oavsett om det sker imorgon eller om en månad eller om 6 månader, så ska dörren för förhandling och samtal från Europas sida alltid vara öppen.
Och vilken linje ska Europa driva då i eventuella sådana förhandlingar?
Nej, men att undvika den här eskaleringen, att vi ska deeskalera situationen snarare än att hamna där vi har hamnat nu. Och från Europas sida och från Sveriges sida, vi vill ha lägre tullar, vi vill ha så få produktkategorier som bara är möjligt. Och parallellt med det så måste ju vi från regeringens sida, vilket vi också gör, öppna upp för nya marknader för svenska företag. Det vill säga öppna upp och driva på för nya frihandelsavtal. Vi har 3 sådana stora som ligger på bordet just nu. Vi har Mexiko, vi har Mercosur som är stora delar av Sydamerika, med Brasilien som den riktigt intressanta marknaden, och Indien. Och här kommer Sverige, och jag menar, det är ju fantastiskt och något jag är väldigt stolt över, att Sverige är ju det mest frihandelsvänliga landet på hela jorden. Vår fackföreningsrörelse är frihandelsvänlig, våra företag är frihandelsvänliga, regeringen är frihandelsvänlig.
Det kan finnas andra alternativa marknader så småningom framöver, men i den här relationen till USA, bara när du säger att du är öppen för att, eller tycker att man skulle kunna riva hinder som USA möjligen kan tänka se. Vad hindrar Europa från att göra det idag då? Redan nu, visa god vilja.
Ja, men som sagt, i många år förhandlades ju det om ett frihandelsavtal, TTIP, som sedan var på väg över mållinjen precis när Trump 1 blev vald för flera år sedan. Och det innebar både att sänka och helt eliminera många tullsatser. Det innebar också att ta bort väldigt många av de handelshinder, alltså den administration och byråkratin som också finns kopplat och också hindrar handeln.
Just det, men här och nu, då vill du hellre se mottullar snarare än att Europa skulle säga att vi plockar bort några av hindren för att visa god vilja.
Nej, men jag tycker att allt ska ligga på bordet. Jag tycker att det viktigaste från Europas sida är såklart att de här tullarna förhoppningsvis aldrig införs, vilket jag tror är mycket begränsad sannolikhet för. Att om de införs så ska det vara på så få produkter som bara möjligt, och att man kanske till så att de sänks åtminstone.
Så en mjuk inställning till USA?
Vi måste både kunna ha en mjuk och en tuff inställning samtidigt. I samtal ska vi både kunna säga att vi är beredda att sänka tullar, vi är beredda att ta bort handelshinder, men vi är också beredda, om ni fortsätter på den här inslagna linjen, att vidta motåtgärder.
Säger Benjamin Dosa, som är Sveriges utrikeshandelsminister, även biståndsminister. Tack för att du kom förbi studion. Vi får röster från oppositionen också om en kvart ungefär på detta med tullar och hur Sverige och EU ska agera. Men närmast nyheter, Ekots Gunilla Hansen-Bering.
Ja, USAs höjda importtullar, en befrielse för USA enligt presidenten, men ett hot mot världsekonomin enligt EU. En ny politisk era, kommenterar Kommerskollegium. Och dessutom, Colombia köper svenska JAS Gripen-plan och kommuner hindras att stoppa riskbyggen. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först då om tullarna. USA höjer alltså tullarna på alla importerade varor, meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. Nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln, och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag, torsdag, inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation. från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
Donald Trumps reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, till CNN. Gina Lindberg, Washington.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utlovar att EU kommer att svara. USAs tullar är ett hårt slag mot världsekonomin och det kommer att skapa kaos, säger hon.
Is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Vid sidan av biltullar på 25% annonserar alltså Donald Trump breda tullar mot EU på 20%. Och von der Leyen är tydlig med att unionen kommer hålla ihop och svara. I ett första steg går EU vidare med de tullar som man redan har annonserat på amerikanska varor, som bourbon, Harley-Davidson motorcyklar och amerikansk juice. Därtill diskuteras många fler tullar från EU. Och von der Leyen sa att kommissionen förbereder för ytterligare åtgärder.
And we're now preparing for further countermeasures.
Här blir det intressant att se om EU väljer att använda den så kallade handelsbazookan. Ett nytt instrument i EUs arsenal som ger unionen större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning. Förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, som restriktioner i offentliga upphandlingar och begränsningar för utländska direktinvesteringar. Samtidigt hoppas von der Leyen fortfarande på förhandlingar med den amerikanska administrationen för att undvika tullar.
It is not too late to address concerns through negotiations.
Trump kan också ha öppnat för samtal då han i sitt tal igår uppmanade andra länder att sänka sina avgifter mot USA. Men utgångsläget för sådana förhandlingar ser inte särskilt lovande ut då USA och EU verkar ha skilda verklighetsuppfattningar. Trump sa att hans tullar baseras på de kostnader som amerikanska bolag får betala för att sälja sina produkter till EU. Enligt den amerikanska administrationen ligger den i snitt på 39% på grund av tullar, avgifter och regler. EU-kommissionen säger å sin sida att man kan räkna ut en genomsnittlig tull på olika sätt. Men i praktiken uppgår EUs tullar mot USA till 1%. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Såväl börser som regeringar i Asien och Stilla havsregionen reagerar nu på de höjda tullarna. Och så här säger Australiens premiärminister Anthony Albanese.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Axel Kronholm, Bangkok.
Svenska reaktioner nu, enligt Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium, så är det en ny handelspolitisk era som vi går in i. Och så här säger han om effekterna för olika branscher i Sverige.
Ja, än så länge har inte EU infört motåtgärder. Och så därmed så är de flesta, vår egen import är ju därmed inte påverkad än så länge. Utan det är exportvaror och det som påverkas mest är export av motorfordon. Och där har redan Trump sedan tidigare annonserat då tullar på 25% på fordon och fordonskomponenter.
Börjar gälla idag.
Precis, exakt. Och även på en del, jag tänker pappersmassa och sånt som Sverige exporterar mycket, skulle kunna vara en sån sektor.
Men en del oroar sig nu för vad det här betyder för hela ekonomin, tillväxten runt om i resten av världen. Är det där någonting som går att mäta och säga att ja, men nu kommer vår ekonomiska tillväxt att bromsas si eller så mycket?
Ja, det är det som vår analys inte har inkluderat, alltså de här dynamiska effekterna som man ibland pratar om, alltså effekter på produktivitet och på investeringar och så vidare. Och modern forskning visar att handel är förknippat med en stark produktivitetsutveckling. Så om vi då sätter upp hinder för handeln, om USA gör det och om andra länder följer efter, så är ju just risken att produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt minskar.
Per Altenberg, Kommerskollegium, intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Vi lämnar tullarna. I Myanmar stiger dödssiffran efter jordskalvet i fredags. Landets militärjunta så har 3085 människor bekräftats döda nu, medan 4715 skadats, 341 saknas. Räddningsarbetare från 17 länder deltar i sökandet i rasmassorna och 1000 ton förnödenheter har skickats från omvärlden till Myanmar. Så det är klart att Colombia köper JAS 39 Gripen, det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för några veckor sedan så hintade Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Och igår kväll bekräftade Colombias president Gustavo Petro beslutet att köpa stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Lotten Collin i Buenos Aires.
Israel fortsätter att attackera Gazaremsan. Under natten har över 20 palestinier dödats i israeliska flyganfall, rapporterade Qatar-baserade Al Jazeera. Bland annat i Khan Yunis i söder och Gazastad i norr. Igår meddelade försvarsministern att den militära offensiven mot Gaza ska utvidgas. Just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som